السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأهلا وسهلا ولكمنا إلى نكون إذا نبكر سيريا där vi går igenom Ibn al-Qayyims bok som tar upp nyttor, förträffligheter med att minnas Allah, att minnas våran skapare. Och vi nämnde ju i tidigare lektioner att muslimen är den som ständigt minns sin skapare, sin herre. Minns honom i sitt hjärta, i värdnad, kärlek, hopp, längtan, fruktan, tillförlit. Den som minns honom i sitt tal och den som också minns honom i sitt agerande. Och vi nämnde ju några av de nyttor som författaren tog upp. Och om jag inte minns fel så stannade vi vid punkt 27. Inshallah ta'ala. Och vi fortsätter därifrån idag. Och då säger författaren den 27:e nyttan i att minnas Allah är att det ger lycka. Eller ger yus'id. Ger glädje till den som minns Allah. Och även till de som sitter med denna person. Till skillnad från person. Och han är den som är mubarak. Einama kan. Den som är välsignad. Vart han än befinner sig. Till skillnad från personen som negligerar. Glömmer. Och bortser från att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en person som är olycklig i sig själv. Och en person vars sällskap också blir olyckliga. Så här nämner han en viktig punkt. Och det är att den som minns Allah, påminner folk om Allah, sprider Allahs budskap, lär människorna religionen, är en person som är lycklig i sig själv och även sprider denna lycka vidare till andra. Och han är den personen som i den sanna benämnelsen är el-mubarak einama kan, välsignad vart han än är. Och om man kollar på surat Maryam i Koranen, där Allah subhanahu wa ta'ala berättar om profeten Jesus och hans mirakulösa födelse med hans moder Maryam, så nämner ju Allah där att han talade som spädbarn. Och profeten Isa, Jesus, sa ju vissa saker. Och en av de saker han nämner är att han sa وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ, att min herre gjorde mig välsignad vart jag än är. Vart jag än befinner mig så är jag välsignad. En mubarak. Välsignad vart jag än är. Och det här är det som författaren här antyder på. Att om du också vill vara välsignad så ska du vara den personen som sprider gott. Den personen som påminner folk om Allah. Den personen som har Allah, skaparen, på munnen, på tungan. Det här är den välsignade personen. Du kommer till en sammankomst där folket kanske är sysselsatta med negativa samtal och liknande. Och du kommer och påminner dem om Allah. Meningen med livet. Påminner dem om en god gärning. Påminner dem om att det de kanske säger inte är passande, inte är lämpligt, inte är tillåtet. Och lär dem någonting som de inte visste. Du sprider ljuset. Du sprider det goda vart du än är. Då är du en välsignad person. Och vem av oss vill inte vara en välsignad person? Mubarak betyder att det finns mycket gott i dig. Det finns extra gott i dig. Mer i andra människor. Och det är den sanna välsignade personen. Den som då minns Allah och påminner folk om Allah. Han är lycklig i sig själv och han gör sina medmänniskor lycklig. Nej. Han nämner sen den 28:e punkten att personen som ständigt minns Allah är den personen som kommer att skonas från domedagens, vad kan man säga, olycka. Domedagens ånger, eller hasra. För vi har ju nämnt tidigare i hadithen att personen kommer på domedagen ångra varenda sammankomst där han inte mindes sin skapare. Personen kommer att ångra de stunder han syndade på domedagen. Utan tvekan, det är inget snack om saken. Men även de stunder där han kanske var sysselsatt med onödiga saker. Kommer han tänka varför? När hans gärningar presenteras, varför la jag inte vikt på att dyrka min herre, minnas min skapare, göra någonting gott? Det kommer vara än en stund av ånger för honom på domedagen. Den 29:e nyttan är att dhikr, att minnas Allah, minnas skaparen i ensamhet och sedan låta sina ögon fyllas med tårar, är någonting som gör att man kommer att belönas med att skuggas under Allahs tron på domedagen. Den dagen då det inte finns någon annan skugga än hans skugga. Och han säger här, Ibn Qayyim, att personen som gråter då han minns Allah är, eller det är en orsak till att få Allahs skugga på domedagen. Den dagen då värmen kommer att vara outhärlig. Som vi alla vet, på domedagen kommer varenda människa att återuppstå. Från Adam till den sista människan. På en och samma plats. Så som Allah skapade oss första gången. Och där kommer människorna att stå i en otrolig värme. Solen kommer att komma nära. Människorna kommer att vara nakna. Utan att ha någonting med sig. Och det finns ingen tillflyktsplats. Det finns ingen dal. Det finns ingen skugga. Där man kan ta tillflykt eller gömma sig. Eller svalka sig. Utan människorna kommer att stå där på denna långa dag. Tills Allah Azza wa Jalla har dömt mellan hela mänskligheten. Men vissa människor kommer att äras med att de skuggas under Allahs tron på denna dag. Och det har nämnts i denna hadith att de är sju. Sju sorters människor kommer att skuggas under Allahs tron den dagen det inte finns någon annan skugga. En väldigt vacker hadith som ni alla säkert har hört tidigare, som finns i Bukhari Muslim. Där profeten alaihi salatu wasalam säger att sju personer kommer att skuggas under Allahs skugga den dagen det inte finns någon annan skugga. Och så sa han, den första imamun adil, den rättvise ledaren. Och han började med honom, varför? För han är sällsynt. Den rättvisa ledaren finns det inte många av. Och sen så sa han den andra, och det är också en person som är sällsynt. Shabun nasha'a fi ibadatillah. En ungdom som växer upp i lydnad till Allah. Det är också wallahi ovanligt att en person står emot alla dessa frestelser, lockelser och alla dessa mörka krafter som finns i samhället, som uppmuntrar och har gjort normen till att vara syndaktig. Det är normen idag. Och skiljer du dig från normen så är du udda, du är konstig, du hör inte hemma. Så att stå emot, att vara den som går och ber sina fem böner när folk inte ber. Att vara den som inte går och festar när folk festar. Den som inte röker när folk röker. Den som inte knarkar när folk testar på att knarka. Den som inte har pojkvän och flickvän. Och den som inte, och den som inte, och den som inte. Det här är någonting unikt. Wallahi, de ungdomarna som står emot detta. Och håller fast vid att lyda sin skapare. Dyrka sin skapare. Trots att alla dessa lockelser finns. De är unika. Och de är älskade av Allah. Och kommer då att äras på domedagen. Med att få den här skuggan under hans tron. Och sen så nämnde profeten alaihi salatu wasalam den tredje. Han sa en person vars hjärta, en man vars hjärta är fäst vid moskén. Han älskar moskén. När han lämnar moskén vill han bara komma tillbaka. Det är den bästa platsen han känner till. Och sen sa han, och två personer som älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allahs skull och skiljs åt för Allahs skull. Och det här som vi känner till är den starkaste formen av iman, tro, kärleken för Allah, för våran skapare. Det här bröderskapet Allah har givit de troende, att de är bröder för Allahs skull. Och de älskar varandra för Allahs skull. De träffas för Allahs skull och skiljs åt för Allahs skull. De låter inte någonting världsligt komma emellan. Det här är också folk som kommer att äras på domedagen. Och sen sa han, en person, en man som lockas av en vacker kvinna med position till att göra otukt. Men han säger, inni akhafullah, jag fruktar Allah. Han kommer också att få denna skugga. Och det här omfattar också kvinnor. En kvinna som lockas av en vacker man till att göra något förbjudet. Men står emot och sätter kärleken till Allah före, lydande till Allah före. Och säger att jag fruktar Allah. Trots att alla förutsättningar finns till att synda. Och sen så nämnde profeten alaihi salatu wasalam den sjätte, och han sa, det är en person som är generös. Han ger sadaqa. Han hjälper de fattiga, de behövande. Och han är så pass generös att hans vänstra hand inte vet vad höger handen skänkte. Eller han räknar inte det han ger. Han sitter inte och säger, den här månaden ska jag skänka 25 kronor i almosa och skriver ner det i ett block. Nej, utan han ger. Vad gav jag förra veckan? Jag minns inte. Vad gav jag den här mannen? Jag minns inte, jag har inte ens kollat vad han fick. Han fick några sedlar och några kronor. Men han är så generös. Dela med sig. Och sen den sista personen som här nämns är då personen som minns Allah i ensamhet och hans ögon fylls med tårar. Han sitter själv och kanske tänker på paradiset. Han längtar efter sin skapare. Han tänker på Allahs kärlek, Allahs stora omfattande förlåtelse till mänskligheten. Och hans ögon fylls av tårar. I längtan till Allah, i kärlek till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller han kanske tänker på sina synder. Han tyngs av ånger och han skäms för sin skapare och hans ögon fylls av tårar. Den här personen kommer också att få alla skugga på domedagen. Mashallah. Så här finner vi vad? Att den som minns Allah kan bli en av dem som då får alla skugga på domedagen. Sen nämner författaren nästa punkt. Att minnas Allah är den enklaste formen av dyrkan. Och det är den noblaste formen av dyrkan. Och den bästa. Han säger att röra på tungan är otroligt enkelt. Den enklaste kroppsdelen att röra på. Och han säger att om du skulle röra på en kroppsdel lika mycket som du rör på tungan, så skulle det vara omöjligt eller skulle skada den kroppsdelen. Subhanallah. Så här är det väldigt vackert och han säger att göra dhikr, att minnas Allah, är inte bara den enklaste formen av dyrkan, utan den bästa formen av dyrkan. Och den här kombinationen kanske man inte riktigt kan tänka sig. Man kanske borde tänka att den bästa dyrkan måste vara den svåraste, mest avancerade. Den som kräver mest uppoffring. Nej, det är den enklaste dyrkan. Det är också den bästa. Bästa formen av dyrkan, noblaste, är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Och det han säger här är också väldigt fint med att det kräver ingenting mer än att röra på tungan. Att du säger subhanallah, upphöjd är Allah över de brister som tillskrivs till honom. Subhanallah, alhamdulillah, lovprisad är Allah. La ilaha illallah, ingen annan än Allah har rätt att dyrkas. Han är den enda sanna guden. Allahu akbar, Allah är störst. La hawla wa la quwata illa billah, och så vidare. Det är enkelt, du rör på tungan och mashallah, du får enorm belöning. En fråga, när vi ändå talar om ämnet. Vilken är den bästa dyrkan? Eller vilken är den bästa dhikr? La ilaha illallah. Har ni tänkt på att den, Allah har gjort den så enkel, det är det bästa ordet, att ingen har rätt att dyrkas förutom Allah. Det är det bästa du kan säga, okay? Det som alla profeter kom och kallade sitt folk till. Att endast dyrka Allah, att inte sätta någonting vid hans sida. Inte profet, inte människa, inte ängel, inte jinn, inte djävul. Ingenting får du dyrka vid sidan av Allah. Alla profeter, från Adam till Muhammad, alaihi wasallam, kom med detta budskap. De var enade på detta. Kallade inte folket till att dyrka dem, utan kallade folket till att dyrka skaparen. Profeterna var bröder i detta. Och hade ett gemensamt budskap, och det var al-islam, att underkasta sig Allah. La ilaha illallah, att endast dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Så det här ordet, la ilaha illallah, är också den enklaste dhikr. Har ni tänkt på att när du säger det här ordet, du behöver inte ens röra på munnen. Du kan säga det med munnen öppen. La ilaha illallah. Varför? För att det är också det sista ordet man säger innan man dör. Alltså gör man det, så inshallah går man till paradiset. Och när man ligger på dödsbädden kan det vara svårt att prata. Så en person kan ligga där och vara väldigt sjuk och enkelt säga la ilaha illallah utan att röra på munnen. Subhanallah. Och det är det bästa dhikr du kan säga. Eller hur? Subhanallah. Ett bevis också på att dhikr är enkelt är ju den sista hadithen i Sahih Bukhari, där profeten alaihi salatu wasalam sa kalimatani khafifatani ala lisani. Det finns två ord som är lätta för tungan. Habibatani la rahman, älskade hos Allah, den nådrike. Och tunga. Och tunga på vågen. Thaqilatani fil mizan. Tunga på domedagens vågskål. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi al-adim. De här två orden. Men han sa här vad? Att de är khafifatani ala lisan. De är lätta på tungan, men de är tunga på domedagens vågskål. Där finner vi att dhikr är enkelt, men det är enormt i belöning. Mashallah. En annan belöning med att minnas Allah subhanahu wa ta'ala som han nämner är att denna dhikr är vad du planterar för belöning i paradiset. Då han säger att det har berättats i en sahih hadith att Abdullah ibn Mas'ud sa att profeten alaihi salatu wasalam sa: jag träffade profeten Ibrahim natten av himlafärden. Träffade profeten Ibrahim natten av himlafärden. Och han sa: ja Muhammed, hälsa eller ge din umma, ditt samfund salam. Ge dem hälsning från mig. Och berätta för dem att paradisets jord är tajiba. Alltså den är bördig, vacker. Adbatul ma, den har sött vatten, paradiset. Och annaha qi'an, och att jorden där i, den är bördig. Och berätta för dem att det som planteras för dem i paradiset är att de säger subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, allahu akbar. Okej? Så vad nämner här profeten Ibrahim alaihi salatu wassalam som en hälsning till oss muslimer som vi ska ta med oss fram till domedagen? Och han har ju fått sett Allahs belöning i paradiset. Så han säger då att berätta för din umma att paradiset är tajibat och torba. Dess jord är perfekt. Yani jorden ni vet i paradiset, det är som saffran, saffransblad. Det doftar misk, den godaste av doft. Och berätta för dem att dess vatten är sött. En vattnet i paradiset blir aldrig unkelt, blir aldrig dåligt. Utan mashallah, det finaste, bästa av vatten. Och att det är bördigt. Du planterar någonting och det växer upp direkt. Och berätta för dem att det de planterar är de här orden. Kommer att leda till att det planteras för dem ett träd för varje gång de säger dessa ord. Subhanallah, ett träd. Alhamdulillah, ett träd. Allahu akbar, ett träd. La ilaha illallah, ett träd. Mashallah. Och här vill jag också påminna om att du i det här livet jobbar ju för att komma in i paradiset, eller hur? Det är ju vårt mål att göra vår skapare nöjd och att få komma in i hans eviga paradis. Men att man också i det här livet kan förbereda sitt paradis. På samma sätt som du skulle köpa en villa, du kommer ju förbereda villan. Att jag vill ha en trädgård, jag vill ha äppelträd, jag vill ha päronträd. Taiben, du ska till paradiset och vara där i all evighet. Ska du inte förbereda detta paradis? Jo, om du har möjligheten. Och det kan du redan nu. Och tänk då, de här träden. När vi säger träd, det är inte att du får ett litet träd bara. Träden i paradiset, stammen är av guld. Det kommer där alla sorts frukter du kan tänka dig. Det kommer frukter, när du tar en frukt, det kommer en ny frukt. Till och med du ligger och önskar en frukt, grenen kommer ner till dig med den frukten du vill ha. Ja? Och varje frukt du tar smakar bättre än den tidigare. Och frukterna har inga kärnor heller. De har inget skal eller någonting som inte går att äta, utan allting är mashallah perfekt. Och de är inte heller begränsade till säsong eller någonting sånt plats, utan det finns överflöd av alla frukter du vill. Och det här får du från ett träd. Vad ska vi då säga om en person, den sista personen i paradiset som får gå in där i, är en person som får som det här jorden 10 gånger, alltså i storlek. Tänk er hans land. Han får den minsta belöningen i paradiset. Han får som den här jorden 10 gånger. Ja? I ett land som tar tusentals år att utforska. Han når inte ens dess utkanter. Behöver han inte fixa lite träd och sånt? Eller självklart slott och träd och hus. Ja, det kan man göra redan nu. Genom att säga de här enkla orden. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Eller hur? Mashallah. Han nämner också att belöningen som finns i dhikr har inte nämnts för någon annan god gärning i islam. Och han säger till exempel, det har berättats i Bukhari Muslim, att personen som säger la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku, lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, 100 gånger om dagen, kommer att få motsvarande belöning av att han befriat 10 förslavade människor. Han kommer att få 10 stycken hasanat. Och 10 stycken, eller han kommer få 100 hasanat, goda gärningar. Och 100 synder kommer att förlåtas för honom. Och han kommer att skyddas från shaitan resterande i tid av dagen. Och ingen kommer på domedagen med någonting bättre än honom. Förutom personen som sagt, mer än honom. Så tänk er här vilken belöning av att säga den här dhikr. Som kanske tar 5 minuter max. 5, 6, 7 minuter. Så får du den här enorma belöningen, mashallah. Och han nämner sig lite andra hadith också som tydligt på just detta. Att det finns en enorm belöning i att minnas Allah subhanahu wa ta'ala. Vi går vidare till dagens sista punkt som är också kanske dagens viktigaste punkt. Och där säger författaren att den 34:e nyttan är att minnas Allah subhanahu wa ta'ala är att det ger människan en trygghet. Han förskonas från att glömma bort sig själv, vilket är orsaken till att fördömas i detta och kommande liv. För att glömma Allah, skaparen, Herren, leder till att man i slutändan glömmer bort sig själv, ens välfärd och ens världsliga nyttor. Och han nämner den här versen där Allah subhanahu wa ta'ala säger: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهِ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Var inte från dem som glömde bort Allah, för det fick dem att till slut glömma bort sig själva. Och det här är dessa som är syndarna. Surat al-Hashr, vers 19. Så han säger här att om en person glömmer Allah, så kommer personen till slut glömma bort sig själv. Och det här är en hård konsekvens. Och när vi säger glömma bort sig själv, då kanske någon tänker, men hur kan man glömma bort sig själv? Alltså man lever ju med sig själv i det här livet. Ja, när man glömmer bort ens nyttor, ens välfärd, ens masaleh, det som gynnar en som liv. Man blir en försumbar människa som inte tar hand om sig själv och ser efter sitt eget bästa. Och det här har vi sett. Muslimer som halkat och glömt sin skapare, glömt sina böner, glömt relationer med sin skapare, glömt att minnas Allah. Till slut börjar man glömma sitt eget bästa och inte se efter sitt eget bästa, eller hur? Och han säger sen att en sån här person som då inte ser efter sig själv kommer till slut att gå under. Och han liknar det vid en person som har en trädgård där han har frukter eller grönsaker som är hans uppehälle. Alltså han arbetar med denna trädgård. Vad tror ni händer om han försummar sin trädgård? Alltså han går ju dit varje dag, han vattnar, han klipper, han ger näring, han ser till att det inte kommer insekter och hit och dit. Han bara säger, struntar i trädgården, jag åker bort 2 år. Vad tror ni händer? Den går under. Samma sak är det med dig själv. Om du inte har en bra relation med din skapare, kommer du att förstöra dig själv. Du kommer till slut att glömma dig själv. Du kommer att bli ruiner. Förstår ni? Du kommer inte vara någonting som är bra. Och han säger sen att en person kan endast förskona sig från detta, dessa dåliga konsekvenser, genom att ständigt minnas Allah, minnas sin skapare. Och att ens tunga ständigt är fuktig i att minnas Allah. Och att man, han säger här väldigt vackra liknelser, han säger att man gör dhikr, alltså att minnas Allah, sin skapare, lika livsviktigt och nödvändigt som att äta och dricka. Han säger också lika viktigt som ens liv. Och sen säger han, eller som mat och dryck, som näring. Eller som kläder för att skydda en mot kyla eller värme. Och han säger, låt dhikr vara så här eller ännu viktigare för dig. Så vad är det han säger här? Du varje dag är mån om att äta och dricka. Kroppen behöver näring, annars kommer du att bli sjuk. Du kommer inte ha energi och ork och så vidare. Och om du inte äter alls kommer du till slut att dö. Låt dhikr vara viktigare för dig än detta. Om du inte minns din skapare, du inte dyrkar din skapare, vilket du skapades för, så kommer du också självklart att gå under. Du kommer att förstöra din själ, ditt inre, ditt hjärta. Kommer inte må bra av detta. Och det är exakt det han säger här. Han säger att hur kan man jämföra att en persons själ och hjärta blir korrumperat och förstört med att kroppen blir sjuk eller liknande? Det går inte att jämställa dessa två. För att kroppen blir sjuk, du kan ändå ha ett sunt, friskt hjärta, en sund själ och må bra, själsligt. Och kroppen kan bli frisk. Men om du har en frisk kropp och du har ett sjukt hjärta, du har en sjuk själ. Det kommer inte bara leda till att du inte mår bra i detta liv, utan det kommer att leda till, vad kan man säga, ett negativt tillstånd i all evighet efter att du har lämnat denna jord. Är ni med? Så att konsekvenserna där är långgående. Konsekvenserna av att skada sin kropp eller liknande, det är inte bra. Men de är kortvariga. Men att förstöra sin själ och inte ta hand om sin själ och värna om den, det har större konsekvenser. Och han säger att om det här vore den enda nyttan med att minnas Allah, skulle det vara tillräckligt. Ja. Och sen säger han här att den som glömmer Allah kommer att glömma sig själv i detta liv. Och kommer av Allah att glömmas bort i det eviga straffet på domedagen. För Allah subhanahu wa ta'ala säger وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Att den som vänder sig bort från min åminnelse kommer att få ett lågt liv. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Och vi kommer att låta honom återuppstå blind på domedagen. قَالَ رَبِّ لِمَا هَشَرْتَنِي أَعْمَى. Och då säger personen på domedagen: Herre, varför har du låtit mig återuppstå blind? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا. Och jag brukade se i det världsliga livet. Och då svarar Allah: قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Att på samma sätt, när vi skickade våra verser, påminnelser och bevis till dig, glömde du bort dem, kommer du då glömmas bort idag. Och det här är uppenbart, shabab. Om du glömmer Allah subhanahu wa ta'ala, din skapare, din herre, som skapat dig, satt dig på denna jord, tror ni att Allah ska komma ihåg er? Att Allah ska bry sig om er? Om du glömmer honom, jaza'an wifaqa, då kommer du att belönas med det du har gjort. Du glömmer Allah, Allah kommer att glömma dig. Och självklart, jag talar inte här om en person som glömmer Allah en kort period och sen kommer tillbaka. Jag talar om en person som väljer ett liv bort från skaparen. I negligens, i förnekelse. Vänder sig bort från sin herre. Den här personen, yani, vad har han att hämta oss Allah subhanahu wa ta'ala? Han glömde Allah, Allah kommer att glömma honom. Och glömma honom vart? I helvetet, i all evighet. Så han säger här, det är mycket allvarligt. Och den här versen, han talar här väldigt vackert om den. Vad menas med att den personen som vänt sig bort från dhikr, Allahs påminnelse? وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Dhikr betyder här, han säger, Allahs bok, alltså Koranen, påminnelsen. Och han säger att det omfattar också att vända sig bort från att minnas Allah med hans bok. Att minnas Allah med hans namn och egenskaper. Att minnas Allahs påbud och förbud. Och att minnas Allahs gåvor som han har skänkt till människan. Han säger att allt det här faller in under att vända sig bort från Allahs bok. För Allahs bok har ju ett budskap. Det är inte bara en bok som står på bokhyllan. Den har ett budskap, den har regler, den har bestämmelser. Den beskriver våra skapare. Och där i står de livsregler vi är ålagda att följa. Vad är halal, vad är haram, hur ska vi dyrka Allah, hur ska vi inte dyrka Allah? Vänder man sig bort från den boken och dess innebörd, så har man glömt Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger sen att den som gör detta, den som då inte följer Allah subhanahu wa ta'alas bok, läser den, reflekterar över den, agerar ut med denna bok och inte försöker att förstå sig på den, kommer att få ma'ishatan danka. Den som vänder sig bort från Allahs bok kommer att få ett lågt liv. Och det här beskrivningen, ma'ishatan danka, han säger det är ett liv präglat av motgångar. Diq wa shidda wal bala. Yani, vad kan man säga? Oro, svårigheter, motgångar. Är det problem? Livet kommer att vara bedrägligt. Kan man också säga på svenska. Så personen då kommer att få det här ordet. Och det här straffet. Att hans liv kommer att vara bedrägligt. Och det här kommer också att vara det världsliga livet och det kommande livet. Inte bara i det här livet och sen blir allting bra. Nej, om ditt liv är kaos här kommer det bli kaos i nästa liv. Om det är den vägen du väljer att gå. Och sen säger han, och motsatsen till dessa människor som glömt Allah, glömt skaparen, är ahlus sa'ada wal falah. Folket av lycka och framgång. Deras liv i detta liv kommer att vara det vackraste, finaste och lyckligaste av liv. Och i det kommande livet kommer de att få den bästa belöningen. Och sen nämner han versen där Allah säger: Men amila amalan salihan. Den som gör en god gärning, vare sig man eller kvinna, och han är troende, till denna kommer vi att ge ett lyckligt liv. Det här är i detta världsliga liv. Och sen säger Allah, och vi kommer att belöna dem för det bästa som de brukade göra, genom det här är, i kommande liv. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala i den här versen, nyckeln till lycka i detta liv. Och lycka är det som alla människor söker i detta liv. Och Allah subhanahu wa ta'ala ger lycka till de som besitter dessa två egenskaper. Och vilka är dessa egenskaper? Att man har en korrekt tro om Allah. Hans enhet, hans namn, hans attribut, hans ensamrätt att dyrkas och så vidare. Du har en korrekt iman, tro. Och att du också agerar ut med denna tro. Och amila salihan, och gör rättfärdiga gärningar. Då har Allah lovat dig hayatan tayyiba, ett lyckligt, ett gott liv. Subhanallah. Så det här är en garanti från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han nämner sen också, Ibn al-Qayyim, att personen då får den här påskyndade belöning i detta liv för det goda som han har gjort. Och sedan så får han också belöningen i det kommande liv. För att göra gott, välgärningar, ger en belöning i detta liv och i det kommande livet. Och det här är någonting som är garanterat. Och personen som gör ont och syndar, den kommer att få en påskyndad straff i detta liv och i kommande liv. Och han säger att personen som är muhsin, som gör det goda, som här lever upp till dessa egenskaper, kommer att få inshirah sadr, ett vidgat bröst, alltså den här välbefinnande. Han kommer att få ett friskt hjärta, glädje, och han kommer att njuta av att dyrka sin skapare och att lyda sin skapare och att minnas sin skapare. Och det här kommer att bli yani, fröjden, hans ögonsten och njutningen i hans själ och hans lycka. Yani, en större lycka än att möta vem det än må vara av världsliga stora personligheter. Då han tänker på Allah och minns Allah subhanahu wa ta'ala. Och vad beträffar el-musi, personen som syndar och vänder sig bort från Allah, så kommer han att straffas med diqa sadr, trängt, trångt, bröst, hårt hjärta. Hans angelägenheter kommer vara splittrade i livet. Han kommer inte kunna få ihop saker och ting. Ett mörker, en sorg, en oro, bekymmer, besvär, rädsla. Och här den amr, och det här är någonting som ingen person med liv i hjärtat förnekar. Det här är någonting som varje person som känner till, en som kanske levt i mörkret och sen blivit vägledd till ljuset, känner igen. Vi känner igen det. Jag som inte var muslim och blev muslim känner igen det. Jag levde sådär, alhamdulillah, alla tog mig till ljuset. Och det är också någonting som man kan se. Att folk som inte fått islams ljus är folk som lever i mörker. De lever i denna olycka, denna ängslighet och denna rädsla. De lever inte lyckliga. De har det inte bra. Det saknas någonting i livet. Det finns en tomhet. Det finns ingen mening med livet. Så det här är någonting som är välkänt, säger han. Och han säger att det här, de här negativa konsekvenserna av sorg, bekymmer, oro, är det påskyndade straffet. Och han kallar det för den världsliga elden. Yani dunyas helvete. Det här världsliga livets helvete. Och sen säger han då att vända sig till Allah. Motsatsen. Al-iqbalu ala Allah. Vända sig till Allah i goda gärningar. Al-inaba ilay. Att ständigt vända sig till honom i ånger. Och att vara nöjd med Allah och hans bestämmelser. Och att fylla sitt hjärta med kärlek till Allah. Att ständigt minnas Allah. Och att få den här glädjen av att känna sin skapare. Är ett påskyndat straff. Och det är ett världsligt paradis. Det är Jannah i detta världsliga liv. Och han säger att det är ett paradis och ett liv som inte kan jämställas eller mätas med vad konungarna och de rika har fått i detta liv. Ja? Och sen kommer han nämna lite vackra citat här. Han sa, jag hörde min lärare, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, säga att Allah har i dunya ett paradis, i det här livet ett paradis. Den som inte går in i det kommer inte heller gå in i nästa livs paradis. Och talar han om det här välbefinnande, den här, din relation till Allah, att det är som ett paradis i den troendes hjärta. Om du inte träder in där i, så kanske du inte heller kommer att träda in i nästa livs paradis. Och han nämner också att Ibn Taymiyyah, han talar om, det är hans mentor, det är han som han kan referera till. Han säger det här kända uttalandet, där Ibn Taymiyyah sa, vad ska mina fiender göra med mig? Vad ska mina opponenter? Jag har mitt paradis, min trädgård i mitt hjärta. Vart jag än vänder mig så har jag det med mig. Om de vill fängsla mig kommer jag att vara ensam med min herre. Om de vill döda mig så dör jag som martyr. Och om de vill utvisa mig så får jag åka på semester. Ja, nu kollar vilken inställning till de här negativa sakerna han utsätts för. Förföljelse, han falskt anklagas, han fängslas, han dog i fängelse till och med. Ja? Men hur ser han på livet? Han har sitt paradis i hjärtat. Innan han har tro på Allah och kärlek till Allah i hjärtat. Det spelar ingen roll om jag är på en vacker ö. Eller det spelar ingen roll om jag är i fängelse själv. Jag är ändå lycklig. Förstår ni? Skulle jag dö? Jag dör som martyr. Skulle jag utvisas? Jag får se världen. Ja, ni kollar vilken inställning han hade, mashallah. Och han sa också, när han fängslades i Al-Qal'a. Det ligger i Sham, tror jag, Al-Qal'a. Så sa han, om jag skulle ge dem, de som fängslade mig, vikten av detta fängelse i guld, så skulle jag inte kunna åtgälda den gåva de givit mig. Genom han såg det som en gåva att vara i fängelse. För att det fick honom att dyrka alla bättre. Den stunden han fick där gjorde honom till en starkare muslim. Och han kom närmare sin skapare. Han sa, det här tillståndet kan inte värderas med vikten av fängelset i guld. Kolla hur han ser på livet, mashallah. Och han sa också en gång, väldigt vackert uttalande, al-mahbus men hubisa qalbuhu an rabbihi ta'ala. Han sa, den fängslade personen är den vars hjärta är fängslat från Allah. Och fången är den som är fångad i sina lustar. Ja, vem är den riktigt fängslade personen som är i fångenskap? Det är den som är fängslad från sin skapare. Den vars hjärta är fängslad från sin skapare. Och den sanna fången är den som är fånge i sina lustar och begär. Eller han är en slav till sina begär. Och han säger också, Ibn Qayyim, han sa, Allah vet, alim Allah, det är starka ord. Allah vet att jag inte har sett någon lyckligare än honom någonsin. Han hade så mycket motgångar, Ibn Taymiyyah. Jag har aldrig sett någon lyckligare än honom. Trots de motgångar och svårigheter han genomgick i livet. Och han hade det yani svårt ekonomiskt. Han hade ingen som helst lyx i livet. Han var fattig, han hade det svårt. Men, och han var fängslad. Och han var hotad. Och de försökte skrämma honom. Och trots det var han den lyckligaste människan jag har sett. Den personen med det största, yani mest bredaste bröstet. Och den personen med det starkaste hjärtat. Och den lyckligaste själen. Och man kunde se lyckan på hans ansikte. Man kunde se lyckan på hans ansikte. Och han sa att om vi, hans studenter, kände rädsla och svårighet och vi tappade hopp nästan, så brukade vi gå till honom, höra honom tala, yani påminna oss om islam, om Allah subhanahu wa ta'ala, och alla våra dåliga känslor försvann. Men allting blev helt omvänt, subhanallah, och vi mådde bättre efter att vi satt med honom. Så han säger, för subhana men shahida ibadahu jannatahu, så upphöjde han Allah som fick muslimerna att få smaka på paradiset innan de ens gått in i det. Mashallah. Och han sa också, Ibn Qayyim, att det har berättats från vissa av salaf, de tidigare lärda, att de sa att om konungarna och deras barn visste våra tillstånd, så skulle de försöka stjäla det från oss med sina svärd. Men de försöker ju njuta med sina villor, sina bilar, sitt guld och så vidare. Ja, de försöker köpa lycka. Men de visste den lyckan vi besitter i hjärtat, så skulle de försöka ta den eller stjäla den från oss med deras svärd. Och en annan man sa, Masakin ahlid dunya. Jag tycker synd om folket som är besatta av det världsliga. De har lämnat det här världsliga livet utan att smaka det sötaste som finns i det. Ja, de offrar allt för att njuta av livets, ja, ni, roliga nöjen och så vidare. Pengar och nöjen och haram. Men de lämnar i slutändan det här livet utan att ha fått smakat på det finaste och vackraste som finns i detta liv. Och då så sa man, vad är det vackraste i detta liv? Då så sa man att älska Allah och att känna till honom och att minnas honom. Subhanallah. Och en annan man från de tidigare lärda sa att jag upplever ibland tillstånd där jag tänker att om folket i paradiset mår som jag mår nu, så är jag nöjd. Genom det här, så som folket i Jannah mår, så kommer jag att vara nöjd. Så han säger då att det här är resultatet av att älska Allah, att känna honom, att ständigt minnas honom, att finna frid hos honom och att särskilja honom i kärlek, i rädsla, i hopp, i tillförlit och att endast då dyrka honom. Så att han är den som dominerar alla ens angelägenheter. Vare sig man har det bra eller dåligt så vänder man sig alltid till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att det här är det sanna jenna, det sanna paradiset i detta liv. Den sanna fröjden och njutningen som inte liknar någon annan fröjd och njutning. Mashallah. Och sen avrundar han just den här punkten. Men vi avrundar här för idag och fortsätter inshallah ta'ala nästa lektion. Och wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wallahu belöna er med det bästa. Och wallahu subhanahu ta'ala ge oss lycka i hjärtat, lycka i själen. Wallahu subhanahu ta'ala göra honom till det viktigaste i vårt liv och göra paradiset till vårt mål och inte låta oss vara besatta av detta världsliga liv. Utan att låta oss få träda in i hans eviga paradis. Amin. Jazakumullah khairan. Amar.
Jag ställde den här frågan. Det är ett miljödiktet. När vi kommer, man kan meditera till där ilaha illallah. Kan jag gå hela vägen med att säga la ilaha illallah och la
sharika?
Det är också måste göra. Så många gånger, alltså 33 eller 10.
Nej, nej. Eller vad?
Man gör dikker.
Det beror på. Det finns dikker som är begränsade, det finns dikker som är mer öppen. Den som är begränsad, som till exempel efter bönen.
Okay.
Där får du inte säga annat än vad profeten Al-Islam har lärt oss att säga. Generell dikker, du går hem nu till exempel, du kan säga la ilaha illallah wahdahu la sharika la. Yani 78 gånger, 55 gånger, whatever. Du är fri. Okay. Förstår du? Bara.
Är det dhikr att säga ashhadu an la ilaha illallah och ashhadu anna muhammadan
rasulullah? Det är dhikr, men det räcker med att säga la ilaha illallah. Du behöver inte säga ashhadu an la ilaha illallah. Du kan säga la ilaha illallah, men det är dhikr. Du kan säga det. Kamal. Vad gör han?